Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Fem raka segrar sedan vågen hissade Rögle-flaggorna utanför kontoret på Östergatan. Nu laddar vi för norrländskt motstånd och en påbörjad rapportperiod på börsen. Vi flaggar gärna till för våra kunder om vi ser ett behov. Gör din nuvarande rådgivare det. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Onsdag betyder Rögle-podden och vi har spaningar, det är beskallningar och det är hela havet stormar i SHL. Ja, vad säger ni om hjälmimitationen?
Är du uppe på en 4 av 5 tycker jag ändå.
Ja, det är väl klart godkänt.
Du skulle jag. Göra detta, Sebastian Rönström, som vikarierar för hjälm denna veckan.
Ja, jag känner mig lite ringrostig på den dialekten, så jag avstår.
Okej, Daniel Roth heter jag. Vid min vänstra sida står Sebastian Rönström som sagt vickar för Mattias Hjelm. Och Linus Alin, du är en bofast startspelare i den här poddstudion. Välkomna!
Tackar, tackar.
Tack.
Det känns så ovant när inte han är här och rattar skutan.
Ja, vi får hoppas att han är tillbaka och guidar oss nästa vecka.
Det är han inte. Han är borta på obestämd tid. Men han är vid sina sinnesfulla bruk och i god vigör. Men han kommer att vara förhindrad 3 poddar framöver.
Tror jag. Har du fler kommentarer eller vi säger inte mer kanske om...
Nej, jag testar en annan lite öppnare approach idag och ser om det... Han kommer missa de 3 närmaste matcherna i den här studion.
Oj, ja. Ja, då får vi bli varma i kläderna i den här rollen också. Och vi kan kanske dyka rätt in på Rögles formkurva, för den pekar ju onekligen uppåt.
Mm. Det har väl spelats 2 matcher sen vi stod i den här studion senast. Då summerar vi väl ett Skåne-derby. Och när det till och med spelas 3 matcher. En CHL-seger mot Sönderjyske. Med till slut klara papper med ett ungt lag och därefter segrar borta mot Frölunda och hemma mot Färjestad. Ge oss en bild av formkurvan, Linus Alin.
Det är ju ett lag som har vunnit matcher i stridström liksom nästan hela vägen fram tills nu, men har gjort lite, ja, vad ska man säga, med bekymmer längs vägen och strukturella problem, inte minst i försvarsspelet. Från den här matchen var det en karaktärseger och sen så någonstans så verkar det i alla fall som, nu får vi se om det håller i sig, som att poletterna trillar ner för Rögle i den här hemmamatchen mot Färjestad. Speciellt i första perioden där som ju var säsongens allra bästa. Då kände man verkligen igen Rögle från sina bästa stunder förra säsongen gällande försvarsspel och press och struktur och intensitet, allt det där.
Jag tycker väl också att trenden som man har pratat om här tidigare, Hjelm brukar hacka på oss för att vi problematiserar ett lag som går ganska bra. Jag tycker att den trenden har hållit i sig, framförallt i Skandinavien, att det hackar och kränger, men de hittar sätt att vinna ibland på hårt arbete, ibland på lite flyt. Sebastian, du satt ju i Skandinavien och bevittnade ett rån på öppen gata, eller vad säger man?
Ja, det var ju en väldigt märklig match med där Rögle fick tunga skador och dessutom ett matchstraff på Leon Bristedt. Cam Abbott var ju allt annat än nöjd med domsluten i den matchen efteråt, men... Men han höll hyfsat låg profil, får man väl säga, på presskonferensen, även om det syntes i ögonen på honom hur frustrerad och förbannad han var. Samtidigt också berömde han ju laget för karaktären de visade. Det, att komma ifrån en sån match som ser ut på det viset med de tunga bakslagen som Rögle fick under matchens gång, det är ju verkligen en styrka, även om då inte spelet kanske var på topp, men att åka ifrån Skandinavien med 3 poäng mot ett Frölunda som ju ledde serien då, ja, det är starkt.
Det var roligt att se efter den presskonferensen. Det var underhållande. Han började till och med prata med sig själv för att han kände att han behövde lugna ner sig. Då bad Cam Abbott att lugna ner sig.
Det var roligt. Jag skrev det efter att i min krönika, vi snackade om det också, Seb, när du hade skrivit klart att lite imponerad ändå av herr Abbotts lugn i båset för några år sedan. Så är frågan om inte det topplocket hade rykt någonstans längs vägen, men han höll liksom masken både under matchen och även efteråt, får man säga.
Ja, hade det varit kanske för 3 år sedan, då kanske man själv hade fått ta skydd inne i pressrummet, för då hade det nog kunnat flyga grejer. Men nej, starkt av honom att kunna hålla sig, lägga band på sig själv då.
Man förstår ju att han var frustrerad. Nu vann ju Rögle, men matchstraffet på Bristet kan man väl konstatera att det var felaktigt egentligen alla dagar i veckan. Och det är ju, tycker jag, är lite konstigt när domaren har möjligheten att gå ut och titta på bilderna och ändå kommer fram till att den tacklingen är ett matchstraff. Det förstår jag helt enkelt inte hur det har gått till. Det känns väldigt konstigt. Och sen då den här tacklingen på Samuel Johannesson. Där det är ju såklart Johannesson har ett ansvar också att skydda sig, men den är väldigt hård i ryggen, den här tacklingen. Jag tycker inte att den tacklingen ska vara ett matchstraff, men jag tycker att det är en utvisning i alla fall.
Ja, jag tycker ju framförallt domarnas spelsinne, eller man ska säga, dels att man, som du säger, går ut och tittar på Bristets tackling och står fast vid att det är ett matchstraff. Man undrar ju hur de har sett det, och lite grann liksom arrogansen när man inte ens tittade på Johannessons tackling, som jag skrev ungefär som du sa, att han har skyldighet att skydda sig, samtidigt är en våldsam attack rakt i ryggen mot en spelare som inte har, till skillnad från den tackling som Bristet satte, där var en tackla, de hade ju ögonkontakt de två som möttes, så hade ju liksom Johannesson näsan i glaset. Så lite märkliga bedömningar helt klart. Men därefter då en stark match hemma mot Färjestad, där vi enades väl in som att första perioden var den bästa vi har sett så här långt och Rögle prestera.
Ja, och jag vet inte om det är hur mycket den här Frölunda, att man lyckades vinna den matchen till slut, hur mycket det spelar in i den här Färjestad-segern, för att på något vis var det som att laget alltså spelade ut det, så från att ha sett hackigt ut så såg det naturligt ut, det alla gjorde ute på isen. Och det har man ju bara sett glimtvis tidigare under säsongen, under delar i matchen mot Malmö och mot Leksand och sådär, har det sett naturligt ut. Och sen har de fallit in i andra tendenser. Och det gjorde man inte nu. Så jag vet inte om den här Frölunda-sängen på något vis gav den här extra injektionen av självförtroende i laget. Att man då fick ett bevis på att vi behöver liksom inte spela vår allra bästa hockey hela tiden, utan vi är tillräckligt bra för att kunna vinna matcher ändå. Man slappnar av lite på ett positivt sätt alltså i första matchen.
Jag tyckte att man såg en beslutsamhet som man kanske inte har sett i alla matcher, där liksom kedjorna jackade i varandra, lämnade över till varandra, och det var väldigt beslutsamt och bestämt. Sen liten flagga att man tänker Färjestad toppmatch. Färjestad gav ett mycket, mycket blekt intryck. Det är väl lite så här års. Det är lite svårt att värdera segrarna. Det är lite lättare i januari när alla lag sitter ihop. Man vet nästan på slutsignalen om det var en bra prestation eller inte. Men lagen blandar och ger lite. Man kan väl också säga att visst det var ett rån i Skandinavien, men Frölunda ger ju bort den matchen också. Det ser man inte heller riktigt i januari, att man tar den typen av, att man ger bort självmål och tar 2 dåraktiga utvisningar i slutet och ger Rögle 5-3. Det händer inte riktigt senare på säsongen.
Nej, det är helt sant. Samtidigt, Färjestad-matchen, jag lyssnade både på presskonferensen och där gav Färjestads coach Pennerborn där bara liksom, första perioden, Rögle var jävligt bra ungefär. Och jag frågade Cam Abbott om den här första perioden efteråt också. Och han sa ju något som jag tyckte var intressant där, att första perioden då isolerade, att ja, men nu förstår alla, vi har många nya spelare, nu förstår alla hur man ska, hur vi vill göra i vårt system och sådär. Alltså den här också, poletten har trillat ner känslan, förmedlar han där. Och det tycker jag ändå är intressant, för att annars brukar det låta lite som att vi har mycket att jobba på. Och det, ja, ni vet hur citaten brukar se ut. Men det var någonstans att, ja men, fanns ingenting att klaga på i den första perioden. Det är så här Rögle vill uppträda.
Och beslutsamheten kan väl också kopplas till, vi har pratat tidigare veckor om att vi har efterlyst lite delaktighet. Att det var, man har gått och väntat lite på att det ska, att vissa spelare ska liksom börja poppa upp på sina hålor och liksom bidra till det här jacka i konceptet. Och så är det ju. Men nu ser man ju till och med att nyförvärv Ludvig Larsson har väl gått ganska i takt hela vägen, men Oskar Ståhl Lyrenäs börjar se ut som en spelare som bidrar med grejer.
Gjort mycket poäng också sista tiden.
Precis. Börjar få lite självförtroende, och det är klart att det är lite startsträcka på många. Det är en tredjedel i laget som är nya. Och offensivt börjar det kanske röra på sig. Det är väl en faktor till att liksom kedjorna kan jacka i.
Mm. Ska vi vända oss till vikarie Sebbe då?
Men
ja. Vad ska vi ta vägen nu, Sebbe?
Vi kan väl förflytta oss till Catena Arena i förmiddags. Där jag var på träningen och inspekterade.
Du är ju lite ung, du jobbar utan block, så det liksom.
Ja, jag har datorn här bredvid mig, men jag tror jag har de mesta tankarna i huvudet.
Den är ju släckt, den har gått in i sånt viloläge nu.
Ja, den
enorm press på
den här. Har gått och lagt sig, så nu är det bara mitt huvud som får leverera. Nej, men samtliga spelare var på is utom Ted Brithén, som ju som är dag till dag, som Kristoffer Alvengrip sa i en intervju till dig, Linus.
Utgick då i Göteborg i torsdags och spelade inte mot Färjestad.
Precis. Ryan McKiernan hade ju tränat måndag, tisdag också. Tränade även idag ihop med Arlen Lesund. Så det får man väl förmoda indikera på att han är tillbaka mot Skellefteå.
Han såg startklar ut liksom. Det var inget som höll honom tillbaka, eller?
Nej, han var med och körde fullt ut hela träningen. Så det förmodar jag att han är tillbaka och redo att köra imorgon.
Några andra spaningar? Det får ju lite konsekvenser för backparen då, att McKiernan är tillbaka.
Ja, precis. Där var ju lite förändringar på backsidan just. William Wallinder har ju spelat ihop med Arlen Lesu nu när McKiernan har varit skadad i de två senaste matcherna. Nu ser det ut som att han blir kvar på sex backar ihop med Samuel Johannesson. Samuel Jonsson, som jag har spelat med Johannesson, spelade ihop med junioren Oskar Hassel på träningen. Så det är ju lite intressant faktiskt.
Ja, det är mycket intressant. Jonsson har ju haft ett murat liksom förtroende från tränarna under väldigt lång tid. Men då ser det ut som att han blir sjua.
Ja, det tycker jag också är intressant. Jag tycker att det har funnits lite skillnader i sättet liksom som backarna coachats jämfört med forwards. På forwardsidan upplever jag att det har varit liksom fri konkurrens på något vis, att ingen ko har varit riktigt helig liksom. Där kan Lantosi hamna utanför.
Och Kelleher inte minst
som i flera matcher blivit bänkad. Men på backsidan känns det som att det har funnits någon slags lite grann hamrad hierarki som varit svår att bryta upp. Samuel Jonsson har ju till exempel, som du sa Linus, haft ett murat förtroende verkligen. Samuel Johannesson har varit lite inbjuden med armbågen emellanåt, kan jag tycka. Alltså det har ofta varit han som har fått släppa lite byte till sjundebacken, oavsett liksom hur prestationerna, det har inte riktigt varit kopplat till prestationer tycker jag. Så att det är ju jätteintressant att Johannesson då bedöms före Jonsson i kön, åtminstone utifrån den här träningen. Vi har inte sett detta omsättat i någon match innan, men också intressant att William Wallinder är kvar på sex backar. Jag tycker att han har också en av dem som har tagit steg. Jag tyckte att han var det för första gången mot Färjestad, tyckte att han gav liksom ett, såg ut som en seniorback.
Ja, det är spännande att man liksom inte Att man inte väntar med honom heller. Alltså det hade varit lätt att ha honom som sjua några matcher till. Och ge honom de här avlastningsbytena. Och ja, ni vet. Låta honom ta lite längre tid. Men nu spelar han ju en hel match. Han kom in där mot Frölunda och sen när Johannesson gick ut och sen spelade en hel match mot Färjestad. Så det tycker jag är spännande att man då är så pass nöjd med vad man har sett att man, ja men, han kör vidare och så petar man ner någon annan.
De ser väl lite det förmodligen om de skulle säga det som vi har sett att backsidan är ju så här långt den svajigaste lagdelen. Ska detta bli bra på backsidan så måste någon göra en resa. Wallinder har ju tuggat i sig sina byten och lyfter han så ges han förtroende. Jag tycker att de tänker klokt där. Han har ju en verktygslåda som är rätt så proppad med grejer. Han ser ut att vara liksom hela paketet. Han är ju inget egenskapsmässigt som fattas honom när man ser honom spela på isen. Liksom. Så att jag tycker att det är intressant.
Mm, och sen om vi tittar på det sista backpart där med Ekstol Jonsson och Sund gjorde väl kanske sin bästa match ihop får man väl säga. Nästan i alla fall tyckte jag mot Färjestad. Ekestol var ju blev målskytt där och var riktigt bra. Vi har pratat om i tidigare avsnitt att det går upp och ner men där hade han väldigt få dippar tyckte jag i den matchen. Och Sund då också som blandar och ger fortsatt men någonstans så kanske de är på väg att hitta någonting ihop, någon slags stabilitet. Jag vet inte.
Kanske. Jag tycker framförallt att det var Ekestål som tog kliv och har ju tagit kliv även om liksom, vi har pratat om hans ojämnhet här så får man ju säga att var han inne på mycket mål i början så har det ju ser statistiken bättre ut de sista 3-4 matcherna. Jag tycker att han tar kliv. Sundarmot tycker jag inte alls än så länge motsvarar när förväntar. Det ska ju vara första backen i det här laget. Det är han ju inte. Han bär inte ett powerplay. Han spelar ju, nu har han spelat någon match i powerplay men vad tror jag han har gjort en poäng. Han är inte här i första hand för jag har poäng men där finns det nog rätt många levlar kvar innan de får vad de liksom betalar för och förmodligen har förväntat sig.
Men det är intressant här med Ekestål som ju vill vara en offensiv back och inte fick den rollen förra säsongen. Nu gör han ju poäng. Nu fick jag någon slags semi-blackout, men visst var det han som gjorde det här avgörande målet i Skandinavium.
Ja,
och sen gjorde han mål även mot Färjestad. Och jag menar, de chanserna ska ju tas också. Alltså det är ju inte... Det är ju säkert långt ifrån tillfälligheter att det är han som prickar in de här två målen. Och det målet han gör mot Färjestad är ju högklass. Alltså när han, Frölunda är väl lite mer slumpartat kanske, men Färjestad är ju, det är ju verkligen hans mål, en vunnen teckning. Fin aktion, han tar sig framåt snabbt och sen knäpper upp ett skott i krysset. Jag menar, det är ju hög SHL-klass på den aktionen.
Jag håller med.
Det är ju fortfarande tidigt på säsongen, men han är ju faktiskt uppe i toppen också i alltså backarnas poängliga i hela SHL. Det är ju bara Jonathan Pudas i Skellefteå som har gjort fler poäng än vad Ekestål. Ja, där är ett helt knippe spelare på 7 poäng, men han är en av dem och det visar ju ändå någonting på vilka steg han har tagit. Han är bara 5 poäng ifrån sin totala poängskörd förra säsongen, så där har ju verkligen blivit en progression för honom.
Han har redan gjort fler mål på 9 matcher än han gjorde på 50 i fjol.
Ja, det är sant det också. Han gjorde väl 2 mål förra säsongen och nu är han uppe på 3. Så det är helt klart.
Och som av en händelse kan vi ju nämna att Sebastian Rönnström i sina gömmor har en rätt så intressant intervju med Lukas Ekstol Jonsson som kommer till våra lyssnare torsdag morgon.
Så är det.
Fuka inte upp detta nu. Skriv nu ihop något bra.
Ja, nu känner jag pressen. Men nej, men det, jag tyckte det blev ett bra snack med Ekestol.
Och det är ju också så med Ekestol då, alltså då får man ju kanske, om han nu ska vara den back och ta flaggan här, vilket han ju verkligen har gjort produktionsmässigt bland Rögles backar, då får man ju kanske någonstans köpa att det kan svaja någon gång i egen zon och att han, det är kanske där han ska ha Sund att hålla i handen, att det är han som stagar upp och låter Ekestol vara den offensiva, konstruktiva backen i det backparet. Jag menar, inga jämförelser i övrigt, men Cody Curran, där kunde hända lite vad som helst i egen zon när han var på väg framåt, men det fanns någon bredvid honom som hjälpte honom med det för att han skulle få ha den rollen. Samma princip gäller ju en sån som Ekestål då. Han vill vara en offensive back, producera, spela i powerplay. Det har han gjort. Då ska det ju också finnas en rimlig backning för honom och kanske vara snäppet sämre i andra avseenden av spelet.
Jag håller med. Och det finns ju, man ska inte dra några likheter med Cody Curran, men det är ju lite samma typ av spelare som spelar med alltså enorm liksom frekvens. Han vill göra grejer och det är ju en back som syns i alla avseenden. Man ser ju honom när han är inne, för han, det är ju en mycket flängigare liksom spelartyp än Sund till exempel. Mm. Så när den typen av spelare, det såg man ju lite samma på med Cody Curran, att när den typen av spelare får självförtroende i sitt spel och kan liksom få ut hela sitt register, så händer det ju grejer, det gör det ju verkligen.
Mm. Något annat Sebbe från lag eller kedjor eller så som är värt att nämna? Eller
det var ju backsidan, det får vi ju
röra oss framåt i banan. Ja, vi har ju kedjorna kvar också, men där är inte jättemycket nytt att rapportera om man säger så, för ja, Dennis Everberg körde ihop med Leon Bristet och så Adam Tambellini som center då i den kedjan.
Tambellini fortsätter på centerpositionen.
Ja, han ersatte ju Brithén då när han blev skadad. Vidare sen Tyler Kelleher, Ludvig Larsson, Linus Sjödin, Oskar Ståhl Yrnäs, Mattias Sjögren, Marco Kasper, där roterade ju Filip Granat som har varit med lite här. Och sen så var det ju Anton Bengtsson, Brady Ferguson och Adam Edström. Så det var kända kedjor så att säga.
Du sa att han släppte detta rakt ur huvudet, inget block.
Jag är jätteimponerad, jag hade aldrig rätt ut även om jag har skrivit och sagt de här kedjorna och enheterna 1000 gånger. Så jag redde inte ut det med mitt minne, det kan jag säga direkt.
Du är vår Marco Kasper, säger vi.
Ja.
Ja, gott. Ja, men det är väl de har ju mångsidigheten i Tambellini får man väl säga som kliver in och det är ju inget större liksom kvalitetstapp när han tar klivet in i en annan roll. Det är ju faktiskt någon form av multikonstnär. Han är duktig även som center.
Ja, men det absolut, det är han verkligen. Men det är värt att nämna också att man det hade ju varit ganska enkelt också så, att låta Anton Bengtsson spela center och behålla Tambellini på en kant, eftersom Bengtsson har så pass stor vana med centerpositionen och har gjort det där bytet jättemånga gånger tidigare säsonger där någon har blivit skadad. Ja, men tillbaka som center. Nu har Anton Bengtsson gått så pass bra att man säkert vill låta honom stanna i samma kedja, stanna på samma position, vara kvar i samma flow. Men jag tycker ändå det är, man hade kunnat göra det valet också, men väljer inte att göra det. Det är värt att ta ut.
Ja, det är det. Jag tror att de resonerar att de tappar mer med att göra Bengtsson till center, för då tvingas han in i en lite mer tillbakadragen roll. När han spelar med det självförtroende som han gör, när han är först in i forechecken med sina tacklingar och kan liksom ligga långt fram. Han är ju, måste vara en av SHLs allra bästa spelare i det avseendet. Jag tror att de vill inte tappa det.
Nej, och de Anton Bengtsson spelar med i den kedjan är ju också toppspelare i ligan i den liksom kategorin. Jag menar, tänk att möta som motståndare Anton Bengtsson, Adam Edström och sen Brady Ferguson. Det måste vara en av ligans absolut jobbigaste enheter att möta. Alltså när man står som back, framförallt efter ett lite längre byte när de tre kommer och ska spela pressspel. Så jag tror också att man vill i stor utsträckning man kan, nu när de tre kunde återförenas, när Edström kom tillbaka efter sin skada, alltså behålla dem ihop. För att den har enorm potential, den kedjan alltså.
Kanske också ett sätt att varva igång lite grann de andra två. Edström har kanske, han raketstartar ju verkligen i premiären. Sen gick han sönder ganska tidigt. Kan man inte riktigt hitta de höjderna efter sitt skadeuppehåll. Brady Ferguson har väl också startat så där får man säga.
Ja, jämfört med den.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Höga, höga liksom rollspelarnivån. Det blir ett långt ord, men förstår vad jag menar. Man har sett honom vara, så är han ju, har ju faktiskt haft en ganska knackig start fram tills nu de här senaste matcherna, tycker jag.
Så jag tror genom att behålla de här tre tillsammans som man vet säkert trivs ihop och funkar ihop, så tror jag att man kan hitta någon slags lyft, liksom att 1 + 1 + 1 blir 5 i det fallet.
Ja, jag har lite statistikspaningar sen, så vi återkommer väl till det. Men nu ska det hålla över tid, men nu Adam Edström gjorde mål senast, gjorde Anton Bengtsson också. Jag vet inte om det kommer till en punkt där man ska omvärdera den här kedjan som en hårt grovjobbande enhet som är jobbig att möta till en av Rögläs producerande enheter. Man har sett såna här typer av kedjor blixtra till och göra poäng i några matcher. Men det ska bli intressant att se om de kan liksom hålla detta över tid på något sätt. Och liksom vara där uppe och göra mål och assist för dig.
Verkligen. Det är ju ingen fjärde kedja i den bemärkelsen. Egenskapsmässigt så är de ju liksom lite rakare och kanske lite förkantigare än många andra. Men de har ju en unik dubbel liksom uppsida med att de både är otroligt tunga, men också att den tyngden leder ju till grejer. Den tömmer man inte bara en egen zon, men den kan man göra mål med också. Så att, där har de något häftigt på gång. Och ge dem en hel säsong, så den kedjan kommer att bli jobbig i ett slutspel.
Ja, och det finns ju flera dimensioner i kedjan, för de kan ju producera och skapa både via den här pressen som vi snackar om, när de kommer ner djupt och vinner puckar i sarghörnen och får anfall på det sättet. Men man har ju sett mängder av gånger, framförallt Anton Bengtsson, men också nu Adam Edström när han kom tillbaka och i premiären, hur bra de är på spelvändningar. För att det trycket som framförallt Edström och Bengtsson har på kanterna, så får man en bra första pass och en snabb spelvändning, så är de förbi sina motståndare. Man har sett ganska många 2-mot-1-lägen i den här kedjan. Edström gjorde ju mål på ett sånt mot Färjestad till exempel. Så det är liksom inte bara en envägskedja som, ja, men det är där har vi deras styrka. Så gör de sina mål. De jobbar hårt. De bökar in returer. Så är det ju faktiskt inte.
Nej, dessutom kan man liksom matcha dem mot motståndarnas bästa kedja också. Vilket ofta är fallet, så det är många S i den trippen. Alltså.
Ska vi...
Sista spaningen där är väl den andra artikeln som du skrivit idag, Sebbe, om Tyler Kelleher. Det är ju lite intressant att han blev ju bänkad och sidosatt från och till. I flera matcherna nu på slutet. Jag tycker, om jag inte minns helt fel, Sönderjyske blev han bortblockad mot, va? Det var det i sig match dagen efter. Men, och definitivt mot Färjestad senast. Kanske också Frölunda borta. Mm. Och det har även varit någon match innan när man stoppar undan honom och stoppar in junior Filip Granat. Jag vet inte, ska vi problematisera det?
Ja, det måste vi göra såklart, för det är ju en snackis att han är den spelare som ofta faller bort från forwardsuppsättningen. Det som är lite så här, jag ska inte säga jag är frågande till, men som jag ändå tycker är lite talande på något vis, är att man väljer att plocka bort honom mitt i matcherna. Alltså han får tillbaka sin startplats, blir åsidosatt, får tillbaka sin startplats, blir åsidosatt. Det är ju inte riktigt likt Cam Abbott med kollegor, tycker jag, utan där har det ofta varit, ja, men då pekar man med hela handen, okej, du, nu är du, om man vill markera, nu är du extra förvarad på matcher här, för vi är inte nöjda. Så man ser ju uppenbarligen någonting i honom, samtidigt som man ser att någonting inte fungerar i hans spel.
Exakt, det blir dubbelt för han har ju en roll i den ena powerplay-enheten och där är han ju viktig. Där har han en viktig roll liksom, med sin liksom, fina passningsklubba. Så det är lite dubbelt. Men det kan ju vara lite så här, jag vet inte, om man gissar fritt, lite så skrämseltaktik liksom, att han kanske har en förmåga att såsa ner sig i matcherna liksom. Mm. För oftast så det man vill addera där när man trycker in den här Filip Granat som är virvelvind liksom,
kommer duktig.
In duktig, absolut. Mm. Och kommer in med liksom mycket speed och det kan ju vara en liksom en passning till Kelleher att vi vill liksom få upp din totala nivå. Du måste höja din jämnhet i matcherna. Det räcker liksom inte att knäppa in lite poäng i powerplay och vara bra ibland. Du måste upp hela tiden.
Nej, det var Hjelm som pratade om det för ett par avsnitt sedan. Kommer Tyler Kelleher, gubben i lådan-värvningen, passa in i Abbotts tänk? Han är väl kanske i den processen nu och ser om det funkar. Jag gissar det i alla fall för att man har väl säkert suttit på liksom videogenomgångar och visat och så här ska du göra, så här ska du inte göra. Och sen så kommer markeringen i matchen. Nej, nu gör han inte som vi har kommit överens om. Nu svävar han ut i sina egna mönster istället och då måste vi markera igen. Men Sebbe, vad sa Kelleher då om det här?
Ja, så han var väldigt fåordig. Han gjorde ingen stor grej av det. Det gjorde inte grej att fråga Cam Abbott också om det här. Och han pratade liksom om att ja, men det är många som gör det bra och många som adderar saker till laguppställningen. Filip Granat har gjort det bra när han har fått chansen. Så det var ingen av dem som pratade upp själva grejen, utan de höll väldigt låg profil båda två. Sen är alltså grejen med Kelleher, han skiljer sig rätt så mycket från många andra spelare i Rögle. Han är ju en lirare på det sättet som kanske inte till exempel de vi nämnde innan, Bengtsson och Edström, de är i den bemärkelsen. Och vissa matcher har ju passat honom sämre. Derbyt mot Malmö där det small rejält var ju en sån till exempel där han inte riktigt fick utrymmet och då hade svårt att liksom komma in i matchen och bidra. Så, men jag tycker det är intressant det ni säger båda två, att just att det kan vara en signal också att skicka liksom en passning till honom att, och liksom testa och se liksom hur han passar in i spelet.
Ja, och nu handlar det om mentala grejer också i väldigt stor utsträckning. Kelleher värvades som en tilltänkt spetsspelare såklart och är van vid att ha en stor roll när det är Oskarshamn. Nu helt plötsligt blir han petad i flera matcher. En situation som man inte alls är van vid. Hur ser dialogen ut mellan tränare och spelare? Hur tar han det själv? Hur stort tålamod har han? Och så vidare. Så ja, de tre, fyra närmsta omgångarna blir ju vad ska jag säga?
Definierande.
Ja, tack. Håll av det här mönstret igen så finns ju all anledning att ta upp detta och prata lite skarpa ordalag nästa vecka eller nästa vecka igen.
Är det svårt att se att man gör så här resten av säsongen?
Nej, det är det jag menar. Det finns ju en punkt där man säger, okej, nu har Rögle bara spelat 9 matcher. Jag vet, och man brukar säga, ge det 15 omgångar och sen så kan man se om folk funkar i miljön eller inte, men det kommer till en punkt där man kanske inser att okej, nu har vi åsidosatt den här spelaren i 6 av de 8 senaste matcherna. Hur länge kan vi hålla på så här innan vi ger hans plats till någon annan?
Tydlighet råder. Jag är helt övertygad om att han har fått klara direktiv varför han blev bortplockad. Det är väl lite som du var inne på, upp till hans karaktär eller man ska säga, och se om man kan han liksom vinna över tränarna och bli en spelare som man inte tar bort. Jag vet ingenting om honom, men man har ju sett andra spelare liksom skita i det helt enkelt. Alltså söka sig någon annanstans. Men att det är klart att det är en prestigeförlust för honom att bli åsidosatt och man skickar in en junior. Det är en lite anmärkningsvärd situation och det vill ju till liksom att den situationen liksom får en lösning på ett eller annat sätt.
Ja, och som Sebbe sa där, Du sa att han är en lirare liksom. Och det är han ju. Och det är ju, det är en svår balansgång tror jag för en spelare som ska vara liraren, gör de oväntade grejerna, spela på liksom sin instinkt för att kunna göra de här oväntade målen eller oväntade passningarna. Får man, har man för mycket direktiv, alltså med den, alltså identiteten som spelare, så är det lätt att man åker runt på isen och tänker alldeles för mycket, och då får man inte något uträttat, varken konstruktivitet eller struktur. Så att den balansgången måste ju hittas snabbt också.
Ja, men det är en lirare i första hand, och man ser ju emellanåt i vissa matcher att han slår ju öppnande passningar som ytterst få andra i det laget. Han gräver ju emellanåt fram otroliga passningar, och ser ju liksom inga egotendenser. Liksom. Det är ju, även om man är en lirare som gärna trollar med klubban liksom, så tycker jag ju att det är en lagspelare i första hand. Det är ju ingen som åker runt och hittar på eget dingel liksom.
Nej.
Spännande. Som en parentes måste jag säga att frågan är om jag har sett en fulare tejpad klubba än Kellers.
Ja, det är ju lätt att se honom på isen i alla fall.
Den är surad som en polkagris ända ner till skaftet. Eller ända ner till bladet.
Mm. Aldrig sett det innan tror jag.
Inte jag heller.
Har du, Sebbe?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Ska vi stanna vid lägesrapport och lag och analys om det och bara toucha CHL lite grann, eller?
Kan vi väl göra.
Det var ju så att Rögle vann då, som du sa Daniel innan, mot Sönderjyske. Klart, till slut. Mycket tack för att se en powerplay i den matchen.
Det såg lite stökigt ut.
Det gjorde det. Sönderjyske vände ju och ledde med 3-2 innan Rögle.
I tredje perioden.
Ja, så det såg väldigt stökigt ut, och Rögle behövde ju ett resultat i den matchen för att säkra första platsen. Men,
med ett väldigt ungt lag skulle jag vilja säga också.
Absolut.
Som de flesta har förmodligen stenkoll på.
Ja, men Rögle grejade det och drog ifrån rejält och tog första platsen och lottade sen mot Zürich i åttondelen. Och det är ju då ett dubbelmöte som väntar. Där man då räknar samman målskillnaden kan man säga efter de här två matcherna. Så att om ett lag vinner med 4-2 på hemmaplan och sen så blir det 3-5 i nästa match, så blir det förlängning. Och det avgör då vem som går vidare.
Räknat bortamål dubbelt som i...
Ja, det här är nog blivit lite stökigt i hockey kanske. Men dubbelmöte i alla fall. Daniel, hade du koll på datumen eller du har inte dem i huvudet?
Nej, jag är inte Sebastian Rönström.
Ja, nu satte ni ju en oväntad press på mig. Jag har faktiskt inte heller koll på datum.
Nej, men det spikade datum i alla fall. Eller jag såg datumen spikades idag. Vi kan väl gräva fram dem om du underhåller och lyssnar ett tag till.
Ja, men det kan jag göra för att Zürich tränas ju av före detta Tre Kronor förbundskaptenen Rickard Grönborg.
Som har förflutit i Rögle bandyklubb.
Precis. När var det förresten? Du som vet allt.
Det var innan de gick upp i elitsen. Jag skulle gissa på 90-91 någonstans.
Mm.
Då gjorde jag en Rönström och drog direkt ur huvudet.
Och Rögle då undvek ju alltså att få möta något annat SHL-lag, vilket man hade kunnat få redan i det här steget. Så att det hade kunnat bli både Växjö och Leksand till exempel. Men nu fick man ju ett på pappret roligare motstånd, och tycker säkert... folk som vill gå och se Rögles hemmamatch för att man får möta ett lag som Zürich, som är en av Schweiz allra största klubbar.
16 november 2005 möter man Zürich borta i match 1. Sen är det retur veckan därpå 23 november klockan 18.05. Och det är efter det här novemberuppehållet rivstartar med tre intensiva veckor tror jag, med tre matcher i veckan där.
Ja, och om vi ska bara dröja oss kvar vid det här ämnet lite, så finns det ju en diskussion som jag krönikerar efter den här söndagiska matchen och lyfte det, och du pratade med Chris Abbott om det, Daniel, apropå bredd på trupp. Pallar Rögle-laget i liksom nuvarande utseende att prestera både i CHL och SHL? För går man hela vägen så är det många matcher som ska tryckas in i ett redan rätt så späckat schema.
Ja, det är väl 7 matcher som ska till om man vill gå hela vägen. Och där är väl lite sådana luckor då när andra lag får spela torsdag och lördag, så blir det typ en tisdag också. Så att, ja, det blir tufft schema, men Ja, nej, det är ju helt omöjligt att säga. Men,
vad sa Chris Abbott då? På ett ungefär, inte ordagrant, men...
Han sa väl inte så mycket. Han sa väl att de är ganska nöjda med liksom bemanningen de har. Att det är många lag som letar nyförvärv. Och han pratade också om att de har ögonen på transfermarknaden. Och dyker rätt spelare upp så är de redo att slå till.
Kan Eric Jelinek vara rätt spelare apropå dina intervjuer med Chris Abbott?
Ja, det återstår väl att se. Jag skrev en artikel i det ämnet igår. Jag har uppgifter som säger att Rögle ligger på den bollen ganska hårt och vill återförenas med Eric Jelinek som då skrev på ett ettårskontrakt med Carolina Hurricanes ganska sent in på deadline. Men han rök ganska tidigt när Carolina trimmade truppen till... Kommer inte ihåg exakt. Men rök ganska tidigt och är nu i AHL. Och han spelar ju på ett tvåvägskontrakt som han hade väl varit garanterad $750,000 om han spelar i AHL. Men jag tror det dök till $150,000. Det är ju enorm liksom, löneskillnad på att hamna i AHL. Och det är väl nästan så att man tjänar bättre pengar för att spela i Sverige.
Och sen var det en intressant... passage där om avtalet, för visst är det så att om han bryter det så är det bara Rögle som är en möjlighet, eller?
Ja.
Om man ska till Europa alltså.
Ja, om man ska hårdra det så är det så. Eftersom Jelinek hade gällande kontrakt med Rögle över denna säsongen när han skrev sitt SHL-kontrakt, så i praktiken innebär det att NHL-avtalet trumfar det och att han då blir tjänstledig från sin anställning i Sverige. Så bestämmer han sig för att riva sitt avtal i Nordamerika så är han liksom per definition Rögle spelare. Sen om det innebär att han kommer hit, det kan man ju inte säga. Ingen vet. Jag har inga som helst indikationer på vad Jelinek själv vill. Så det återstår väl att se. Han kanske har tålamod och vill kriga på i Nordamerika. Han är ju på sin liksom hemmaplan nu. Men är det så att han kommer fram till att han inte vill det längre? Och det händer ju då att spelare ger upp och sticker någon annanstans. Han har ju ett eget marknadsvärde att tänka på. Han vill väl förmodligen spela bortom denna säsongen. Men det skrev också i artikeln att vad jag har förstått så är detta inget som kommer att hända nu. De närmaste 3-4 veckorna lär det inte hända någonting, men... Sen skulle det kanske kunna öppna sig en dörr, möjligtvis.
Det vore ju en rejäl drömvärvning, får man ju säga, för Rögle. Vi har ju pratat om det backsidan som det finns fortfarande lite frågetecken kring. Jelinek är ju väl inkörd i systemet. Man vet vad man får. Det är en stark och fysisk back. Det är en som skjuter extremt hårt och gör poäng och är ju komplett så sett, så hade det lyckats och få hem honom för Rögles del, så hade det ju varit ett välkommet tillskott för Rögles del.
Ja, håller med. Han inkörde i systemet, inkörde i staden. Det skulle ju vara en smidig ingång. Han kan dessutom bära ett powerplay, har något slags dokumenterad kemi med Tambellini till exempel i powerplay. Så att jag förstår att de ligger på där.
Mm. Det var Jelinek. Är det någon som har någon spaning? Jag har en liten.
Kör, nu tar du fram dina papper.
Ja.
Och Sebbe, han bara står här utan papper.
Ja, jag känner mig ju dålig helt enkelt. Men
old school.
Men
du hämtar styrka från dina papper. Det behöver inte vara fel i det.
Nej, tack så mycket. Det är faktiskt
ut med hakarna.
Ja, men jag har faktiskt en liten spaning apropå då att Samuel Jonsson är satt som trolig sjundeback mot Skellefteå. Och det är ju om man tittar på plus minus statistiken i Rögle så är Samuel Jonsson relativt överlägsen etta i den. Han har alltså plus 8 i plus minus. Har varit inne på 10 mål framåt och bara 2 bakåt i 5-5. Tvåan i den statistiken är Anton Bengtsson som har plus 5 och sen är det ett helt koppelspelare som har plus 3. Så att Ska man väga in statistik i det här beslutet och ta med det, så är det ju än mer intressant det här valet som tränarna gör. Just den statistiken i alla fall.
Mm. Jag har en mini-statistisk spaning. Är Rögle bättre eller sämre än vid motsvarande tid för säsongen?
Jag skulle kunna tänka mig att de är ganska likvärdiga faktiskt. Inte?
4 poäng bättre.
Bättre, ja. Ja.
Det är ju ändå en skräll, ja, rent utdelningsmässigt. Efter 9 matcher förra säsongen så hade Rögle 16 poäng, 26-22 i målskillnad. Efter 9 matcher i år har man 20 poäng och har 30-20 i målskillnad. Gjort 4 mål mer, släppt in 2 mål mindre. Och då har vi en avdelning som vi inte har varit inne på, men där är 2 målvakter som har visat framfötterna så här långt, visst får man säga det.
Ja, det får man verkligen säga. Kalle Klang har ju liksom... det är inte helt lätt för honom heller att komma in i en ny situation med... Ja, men han spelade sin första liksom hemmamatch i SHL inför fullsatta läktare mot Färjestad. Och gjorde bra ifrån sig, tycker jag. Mer än godkänd i den matchen. Och Rifalk är ju precis där... Jag ska inte säga att man förväntar sig, men... Ja, men där han ska vara. Han vill vara en av ligans bästa målvakter, om inte den bästa. Och då är han ju precis på den nivån han ska vara.
Mina intryck är, jag tycker att Rifalk har tagit ett litet kliv till så här långt. Jag tycker att han har hållit otroligt hög nivå. Och jag tycker att det hände någonting med Klang kanske halvvägs in i den här Färjestad-matchen. Av något mål i början som jag tyckte var, såg lite halvbilligt ut. Men... Räddat viktigt friläge i andra perioden, tror jag det var. Och liksom, det syntes, man kunde nästan se på honom att han växte en tumme av den räddningen. Liksom, och stod emot resten också. Du blir lite nervös när du står och tittar i din telefon så länge, Linus. Så vad är det du letar efter?
Jag letar efter min andra minispaning som jag hittar nu.
Aha, kör!
Ja, men jag bara konstaterar att Rögle har ju Skellefteå borten och torsdagen och sen Luleå hemma på lördag. Och tittar man på Skellefteå, apropå styrkor, så är de det lag som har släppt in minst antal mål i den här haltande tabellen visserligen. Men de har bara släppt in 15 mål på 10 matcher. Så Rögles offensiv kommer ju sättas på stora prov i Skellefteå, speciellt på bortaplan.
Min sista spaning handlar om Corsi-statistik som de brukar tycka är roligt. Som väl grovt förenklat är liksom skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt. Och brukar väl i slutändan vara någon slags talande statistik. För de som har bästa brukar vara det bästa laget. Och det säger kanske en del om det vi har varit inne på. Att poängmässigt så har Rögle startat jättebra, men det har kanske hackat lite längs vägen. I den liksom officiella tabellen som räknar poäng, där ligger Rögle 5 i skrivande stund, och i Corsi-tabellen ligger man 9. Så man har 355 skottförsök framåt, 371 bakåt, så man har alltså släppt till mer än man har skapat, så man ligger på en procent där på 48,9. Jag tror Örebro rent statistiskt där ligger bäst till på runt 55%.
Och då har de haft en skakig start. Yeah.
Ja, men ser också väldigt starka ut mellan varven.
Mm, ja, men absolut. Vad bra. Är det några spaningar kvar i lådorna från herr Rot och Rönström, eller är vi i mål rent av?
Vad säger du, Rönström? Ja, har du någon från derbyt?
Från derbyt?
Wow.
Nej, men det känns väl som att vi har gått igenom det mesta.
Jag tror det.
Jag har bara en sak kvar då.
Att tacka Vågen Försäkringsbyrå för trogen support.
Precis. Och som sagt, Rögle mot Skellefteå borta torsdag och sen då Luleå på lördag på hemmaplan. Och ni vet när vi är tillbaka, alla ni som lyssnar, för det är nästa vecka på onsdag.
Just det. Ha en underbar vecka, så hörs vi igen nästa onsdag.
Hej då!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.